Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag skulle säga att slumpen är helt magisk. Det är slumpen som innebär möjligheter. Men du måste bara bejaka det. Jag tror att vi lever i en tid när människor öppnar upp sig alldeles för mycket. Det är ingenting jag har svårare att se och uppleva än barn som far illa. Mm.
Välkommen till veckans Visionärspodden. Idag har vi med oss ingen mindre än Per Schlingmann. Och jag vet inte hur man ska beskriva dig, Per, för du är så mycket. Man kan säga så här att om det är någon ni vill träffa som vad han än tar på så börjar det flyga. Om det är så att han ser att partiledaren till Moderaterna, han behöver börja prata miljöpolitik. Vad gör vi då? Ja, vi drar på honom en grön ylletröja. Det gjorde Per. Eller hur?
Det är en väldigt fin berättelse som just kommer från dig.
Men det är ju så.
Eftersom det är så bra berättelse så får vi säga att den är sann också.
Den är ju sann. Nej, men det är ju, ni hade en grön banderoll också. Vilket år var det här? Fredrik Reinfeldt fick på sig en grön ylletröja, den glömmer vi inte.
Ja, men det här måste ha varit typ 2010 eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg tillfället.
Ja, hade ni en strategi kring det?
Men absolut att vinna ökat förtroende i miljöfrågor. Och det är klart att då kan man ju också förstärka det på olika sätt.
Och på vilket sätt gjorde du det?
Ja, om det nu var så att vi hade
grön tröja,
men det kommer jag ihåg att vi pratade om, men också en grön bakgrund, det minns jag inte heller.
Man bara, du tar hela Miljöpartiet.
Ja, men det är väldigt dumt att ta en kolgruv brun bakgrund eller grå bakgrund när man kan ha en grön bakgrund.
Ja, men det är
man pratar miljö.
Ja. Nej, men så du är verkligen Moderaternas spindoktor, kan man säga att du var på den tiden?
Det kan man använda. Det är spindoktor är sånt där väldigt populärt ord i populärkulturen.
Precis.
Så men det låter oss säga det.
Det här är en populär podd så vi använder
precis
det ordet. Ja. Och inte bara det. Per har också skrivit en massa böcker.
Mm. Fem stycken har det blivit faktiskt.
Fem stycken. Och det första var ju facklitterära böcker. Mm. Och där hade ju du din författarkollega.
Ja, precis. Kjell A. Nordström som jag skrev med. Jätteroligt, en bok som kom ut 2014 som fortfarande lever. Vi skrev faktiskt igår på kontrakt för ett nytt land utomlands. Jätteroligt.
Vad roligt, kul.
Det är ju liksom 5 år senare, helt fantastiskt.
Och du säger ett till nytt land,
ja,
eller
den har kommit ut i några länder. Men nu var det ytterligare någon och det är ju faktiskt helt otroligt. Vi har gjort en liten uppdatering av boken, men trots allt att en fackbok lever så länge, det är väldigt kul.
Mm. Och sen tog Per klivet, jag pratar om dig i tredje person och med dig, till att skriva deckare. Kan man kalla det det?
Ja, så här, det är ju spänningsromaner.
Spänningsromaner.
Som har liksom den politiken som spelplats och spelplan. Men sen är ju, och jag har i de två första böckerna, jag håller på att skriva en tredje nu, så är det också ett mord med.
Ja.
Dock inte så mycket klassisk polis. Men det kan då kategoriseras som deckare, vilket är väldigt bra i Sverige eftersom i bokhandeln så har man särskilda deckarhyllor och så vidare. Så
att, ja. Och han är Sveriges svar på House of Cards skulle jag säga, att den här serien är.
Ja, men precis. Sen har det blivit tv-serie på den första boken, eller säsong 1 som går just nu på Viaplay, som heter Den inre cirkeln, som ju har beskrivits lite som House of Cards, men jag skulle säga att den är lite mer lik Danska borgen.
Mm-hmm. Ja, men det är så spännande.
Mm. Finns det något du inte kan?
Ja,
väldigt mycket det som ni gör. Allt.
Nej, men och för att beskriva Per, jag skulle säga att det är ett socialt geni. Han kan man liksom placera in i alla skikt av samhället och folk älskar den här människan. Och på något sätt lyckas han ta ställning utan att göra sig ovän med folk och du blir heller aldrig mjäkig. Utan det är väldigt många, man kan ha väldigt många olika åsikter nära Per. Mm. Han lyssnar och resonerar och dömer aldrig. Så att jag tycker det är så himla kul att du är här. Så välkommen till Visionärspodden.
Tack så mycket.
Vilken frodig introduktion.
Precis. Ja. Och jag sitter också och funderar på hur jag ska kunna prata med Elaine i tredje person. Ja, exakt. Det är satt skruvar
i mitt... Du får starta en podd,
tror jag. Ja, jag tror det.
Börja bara som heter Elaine.
Nej, men man kan ju också prata om hur vi lärde känna varandra. Det var ju via politiken. Jag retorikexpertade ju. Och analyserade, eller det gör jag ju var fjärde år och var fjärde år USA och Sverige. Och det var väl så vi lärde känna varandra.
Ja, men absolut. Det var faktiskt ganska kul. Jag kommer ihåg det så väl, för att vi satt ju och försökte diskutera det. Hur ska vi hantera liksom det? Nu är det ett partiledardebatter i TV och så vidare. Och det har alltid funnits en väldigt stark ömsesidighet mellan TV och inte minst kvällstidningar. Och det som hänt med sociala medier och allting som hände då, det var att väldigt omedelbart så sätts en bild av om det gått bra eller dåligt för en partiledare. Tidigare så kunde det vara så att tittarna faktiskt kunde bilda sig sin egen uppfattning. Men nu finns det ju massa såna här intermediärer, mellanhänder, som direkt säger det här. Jag kommer ihåg, du senast var också med i Aftonbladets partiledardebatt, kommer du ihåg det?
Ja, det var så
kul. Och till och med under debatten så gav du utlåtanden.
Ja.
Så man tillåter liksom inte publiken att själv bilda sin uppfattning, utan experterna ska in direkt. Och då kommer ju de här, det är ju retoriker och privatekonomer, men framförallt retoriker. Så jag tycker det var väldigt, väldigt roligt. Och också tycker jag att du hamnade i en sån otrolig maktposition. Du var ju, kan man säga, den mest tongivande retoriken som gjorde en raketkarriär i retorikerbranschen.
Just det.
Men det som ju också var intressant ur vår perspektiv, det var ju att helt plötsligt så satt du på en väldig makt. Därför att du kunde väldigt tidigt definiera att nej, men den här partiden, det är en svag tvåa och det är en stark fyra och sådär, och utan att tittarna är. Och tittarna påverkas ju väldigt mycket av det. Så det var ju liksom, och det var ju så som jag blev väldigt nyfiken. Och sen är ju retorik väldigt spännande. Därför att det är ju den mest direkta kommunikationen vi har kanske. Som också kan påverka kroppsspråk och sådär, är ju väldigt stark, men svårare kanske att påverka direkt.
Just det, så du bjöd in mig, var det inte så?
Ja, jag tror att det var så. Rent bara så här bjöd in och se vad är det här för människa.
Ja,
som har den här unika kunskapen som kan bedöma allas retoriska förmågor, vilket du gjorde fantastiskt.
Det blev en bra duo.
Nej, jag vet, det skulle varit jävligt. Men jag kommer ihåg att Per efter Reinfeldt hade pratat så kunde han skicka ett sms. Det här var väl bra.
Man måste ju få en känsla.
Ja, precis.
Vad kommer du säga imorgon?
Ja, men precis. Jag var nog en av de första som kunde kommentera Jimmy Åkesson och säga att han var skicklig kommunikatör och retoriker. Men få såg skillnad på det här med retorik och politik, och det är lite farligt. Att hålla ett bra tal betyder inte att man har en bra politik.
Nej, men det har ju tagit, tror jag, ungefär 10 år kanske innan medier och människor generellt kan göra skillnad på det. Jag tänkte på det med den här Mattias Karlsson-dokumentären som går i SVT nu. Där han framstod som väldigt sårbar och sympatisk och sådär. Och fick relativt sett ganska lite kritik. Jag trodde att SVT skulle få mycket mer kritik.
Just det.
För han framstod verkligen som en av oss. Oerhört sårbar och sådär. Och hade man gjort det när du började med retorik, så hade det blivit ett otroligt ramaskri. Jag tror att du var lite grann för din tid. Men det är väl också yrkesintegritet. Att hålla Jimmy också ett bra tal retoriskt, så måste du ju säga det.
Ja, det är ungefär som att bara kommentera ett lopp. Om någon springer snabbare, då kan inte jag säga att nej, men han sprang långsamt för han är dum.
Nej, men
det
exakt.
Går ju inte. Men det var ju svårt. Jag hamnade ju i...
Men får jag fråga, kände du att du hade makt där och då? Eller tyckte du mer att det här är en kul grej?
Nej, varken eller. Jag, alltså, när du bjöd in och flera andra partier bjöd in och ville prata och påverka, då var jag insåg nog att jag hela tiden fick förklara mig själv att det här är inte deras politik. Och det är jätteviktigt.
Ja, men jag tänkte inte så. Utan jag tänkte snarare, om det är en partiledardebatt, en duell mellan statsministern och oppositionsledaren.
Ja.
Så får ju du access till media ganska tidigt.
Just
och
det.
Göra din bedömning.
Ja.
Var det bra eller var det dåligt? Vem vinnare, vem är förlorare?
Precis.
Det är ju en väldigt stark maktposition.
Jo, men det känner jag fortfarande under den där Aftonbladet-debatten. Men det jag tyckte var intressant där, det var att parallellt med min bedömning så gjorde man ju en SIFO-undersökning. Ja. Och då bedömde jag ju inte utifrån den, utan jag fick själv bedöma deras retorik. Och där då tyckte jag att Ebba Busch Thor var helt fenomenal och sa det. Och så visade det samtidigt att svenska folket tyckte det också. Ja. Så att det är ju någon korrelation ändå vad vi tycker om folk som snackar bra. Det som är lite läskigt är då att bara för att du är en bra retoriker så får du också ett bra val.
Mm.
Ja, så men, man är ju fortfarande
ja, men det är retorikens, det är retorikens makt ju.
Ja.
Absolut. Och jag tycker väldigt mycket handlar det om att hela tiden prata om vad är nyttan med det man föreslår, inte liksom irra in sig i massa teknikaliteter och sådär.
När det är jätteviktigt med politiskt sakkunniga, man kan inte låta retoriker bedöma alla partiledardebatter utan det måste finnas.
Fast du är ganska glad ändå att,
ja, men det,
att det finns en skärm kvar åt er.
Ja, men det tycker jag, absolut.
Ja, ja. Ja. Och jag tror att det blir viktigare och viktigare. Det är klart att det finns ju allt fler som kallar sig retoriker också då.
Absolut, ja. Och det tycker jag är fantastiskt.
Ja, mycket bra.
Men ja,
visst är det så att du liksom, nu har vi pratat om vad lite i din presentation så pratar vi om så här, vad du gör, men du har skrivit böcker, du har varit inom politiken, du har jag vet att du sitter i SOS Barnbyars styrelse va, bland annat.
Ja.
Ja, så du gör ju otroligt mycket, har väldigt många olika typer av uppdrag, men din botten, vad är liksom din grund?
Ja, men min grund är att jag växte upp i Borås i en företagarfamilj. Och det tror jag lärde mig ganska mycket på tidigt, det här med liksom handel och småföretagande. Och jag kommer ihåg att jag åkte med ganska tidigt och liksom gjorde olika typer av dealer. Vi sålde blixtlås till liksom sybutiker och sådär. Man fick en insikt någonstans om att det är liksom relationer som är helt avgörande. Men sen så blev jag politiskt aktiv ganska tidigt, och det var också en tid när Sverige var väldigt annorlunda, så det var lite grann mot etablissemanget och sådär. Men jag tror, och jag har insett efteråt, att jag tror det tog typ 2 månader innan jag skrev min första debattartikel i Borås tidning som 14-åring eller 15-åring. Att det handlade nog väldigt mycket om att också få en plattform för att skriva och prata och sådär. Och sen läste jag på universitetet ekonomi och sådär, nationalekonomi, och allt varit otroligt intresserad av samband, alltså hur världen fungerar, hur världen hänger ihop. Jag tror jag mer och mer upplever att jag är väldigt nyfiken på människor. Och det är inte minst när man skriver skönlitterärt så märker jag helt plötsligt att jag börjar så att fånga upp mänskliga beteenden. Ett sånt där exempel var, jag var för 2 veckor sedan tror jag det är en ny Gotlandsfärja. Mm-hmm. Så var jag och tittade på den nya Gotlandsfärjan, och det var så här, tusentals människor, det var trångt och sådär. Men det var väldigt intressant att se liksom vad människor reagerade på, och liksom provsatt sätena och jämförde med hur sätena var tidigare. Så människans psykologi är väldigt, väldigt intressant. Och det tror jag, i kombination med att vara nyfiken på de här stora sammanhangen och människan, det är någon sån här konstig cocktail, tror jag, som har landat fram.
Som ju
till
i
det,
alla...
det som är min botten på något sätt.
Ja, men som också sitter ihop ju.
Alltså, ja, jag menar, absolut. Och sen bara att vara väldigt nyfiken, tror jag är väldigt viktigt. Att alltid tänka så här, att börja med ett ja. Och att tänka att slumpen är fantastisk. Det värsta ordspråk jag vet är det här svenska som heter att lämna ingenting åt slumpen. Det säger man ibland, så här, väldigt bra medarbetare, vet du. Det här lämnar ingenting åt slumpen. Jag skulle säga att slumpen är helt magisk. Det är slumpen som innebär möjligheter. Men du måste bara bejaka det.
Ja, men du verkar... För jag vet inte, du träffar så många människor. Och är det det som gör att du har lyckats komma in i alla de här rummen? Som att det är din sociala kompetens. Jag menar att du sitter närmast Fredrik Reinfeldt och sen är du i PR-svängen. Och det var det ju innan också. Det var väl ganska kontroversiellt när du gick
absolut
in i Moderaterna från din...
Absolut, men jag tror att vi lever i en tid med väldigt stora förändringar. Och det vanliga man tänker då är att man helt enkelt ska blicka utåt. Men jag tror ibland handlar det också om att blicka inåt. Och då menar jag i meningen att verkligen fråga sig vad man själv drivs av och man har lust till.
Mm.
Och sen att hela tiden tänka på att det värsta som kan hända är att man misslyckas. Mm. Det är ju, och jag vet att jag är också privilegierad på det sättet att jag är liksom man, har en framgång bakom mig. Vilket ju skapar en enorm trygghet. Man ska inte liksom vara naiv när det gäller det. Men jag är också inne nu i 3 stycken startup-företag. Så jag var med liksom allt från ekologisk quinoa till delningstjänst för elmopeder och så vidare. Och det man märker någonstans, det är ju att det handlar om människor, att jobba med olika typer av människor, att det är ju det som berikar liksom.
Men hur kommer du in i det? Som att du sitter i styrelsen för SOS Barnbyar. Är du sån här iller som bara, hej, jag vill vara med? Eller kommer de
I just det fallet så ringde de så. Ja. Men om man tar det här ekologiska quinoan jag håller på med och superproteiner, ett företag som heter Ecoliving, så var det så att jag satt på Arlanda Express. Och så kommer det fram en kvinna på väg till en biomässa i Hannover. Och säger så här, hej, jag har läst din bok, bla bla bla. Och sen så börjar vi prata. Och sen sa hon så här, jag har precis startat det här företaget. En fantastisk polsk entreprenör. Så sa jag, jag kände så här, det här är genuint intressant. För jag har alltid tänkt så här att man ska haka på företag och idéer som är hör till framtiden. Mm. Alltså gäller att hitta de här liksom framtidslinjerna. Och det är klart att alltså hälsa och mat blir viktigare. Hälsa och natur, ekologi. Och jag kände direkt så här att de här är på någonting väldigt intressant. Så det innebar egentligen att jag sa så här, men låt oss ses och prata i lugn och ro. Och jag tänkte att jag kanske någonstans kan ge dem lite råd utifrån liksom varumärken och sådär. Men det slutade med att jag köpte en del av det företaget och satt mig i styrelsen.
Va?
Ja, så det är inte svårare än så.
Det började med att
hon kom fram till mig på Arlanda Express. Så det var ju liksom den ytterligheten kan man säga när det gäller att slumpen är central. Hade jag tagit ett annat tåg så hade jag aldrig jobbat med det här företaget.
Mm. Men vad säger du om SOS Barnbyar ringer upp dig? Hej, vi vill att du ska vara med i styrelsen. Mm. Har du någon strategi då för att öka din valuta ytterligare? För jag hade bara, åh gud vad kul. Och det kanske inte är så bra, utan ska man vara lite cool? Har du någon?
Nej, alltså jag har varit väldigt noga med styrelseuppdrag. Att inte ta så mycket styrelseuppdrag. Därför att man blir väldigt bunden i tiden. Och man blir också, om man sitter i exempelvis något av de stora ägarfamiljernas styrelser i Sverige, så blir man också, du blir inte trovärdig när du pratar om framtidsfrågor. Nej. Men jag hade bestämt, när jag lämnade politiken, så hade jag bestämt mig för att jag ska gå in i en ideell organisation. Mm. Och försöka koncentrerat försöka bidra med lite nytta. Och då var det så att för mig så stod det mellan Stadsmissionen och SOS Barnbyar. Och jag hade väldigt stark uppfattning varför just SOS Barnbyar också. Så det var ett ganska...
Vad var det då?
Nej, men det var därför att på den tiden var Anna Riot generalsekreterare. Och SOS var på något sätt mycket mer innovativ, öppen för nya typer av lösningar och progressiva. Sen dess har det hänt massor. Nu finns det ju många, många fler organisationer. Det är ju så otroligt låg tröskel. Så jag kände att den... Och sen givetvis syftet. Det finns ingenting jag har svårare att se och uppleva än barn som far illa. Mm. Och det tror jag alla som är föräldrar. Alltså vad som helst kan man köpa, men barn väljer inte sina föräldrar.
Nej. Mm.
Och kan man göra någonting där? Och också det här intressanta som händer nu, att när jag gick in, det var 5-6 år sedan, då var det väldigt mycket fortfarande nord-syd, att vi samlar in pengar i den rika delen av världen och ger pengar till den fattiga delen. Men nu har vi problemen överallt. Mm. Så vi har startat svensk verksamhet i Hammarkullen, och vi ser liksom den här skiftet från materiell nöd till mycket mer otillräcklighet. Jag tror att jakten på mening kommer bli det stora framöver. Och om du är ung och växer upp i svåra förhållanden och ställs från, vad är meningen med livet?
Mm. Men du tror att du menar att det har kommit till Sverige, den här fattigdomen, och alltså det är mer lokalt.
Fattigdomen är inte längre, det är inte materiella som är den värsta nöden, utan det är sökandet efter mening, känslan av att ha kunnat påverka framtiden. Titta på självmordsförsöksfrekvens bland unga tjejer exempelvis, psykisk ohälsa och så vidare. Mm. Just det här steget från barn, ungdom ut i vuxenvärlden är tufft.
Just det.
Men får jag, det här är ju så spännande, just alltså hjälporganisationernas arbete i sig, men jag kan inte låta bli att tänka på, okej. Men du skriver också böcker. Mm. Och så sitter du... hur har du flera timmar på dygnet? Om vi nu ska prata ur entreprenörs- och business liksom, hänseende. Ja. Hur får du ihop? Och hur hoppar man... Okej, en fråga i taget. Börja med den.
Ja. Vi spelar in.
Ja. Ja, men det är en fråga jag får ganska ofta faktiskt. För att jag gör ju... Det jag gör då är att jag skriver. Jag föreläser ganska mycket. Jag har lite rådgivningsverksamhet. Jag håller på med de här startupsen. Mm. Och jag sitter i lite styrelser. Mm. Och sen försöker jag däremellan göra en massa andra saker. Mm. Så att, och på något märkligt sätt så går det. Och jag tror att det går därför att jag är väldigt noga med, för det första, att inte binda upp mig för mycket i framtiden. Så att jag försöker ha så ren kalender som möjligt. På kort sikt kan den ofta vara ganska full, men den ska vara så tom och ren som möjligt.
Vad alltså, betyder det? Hur många veckor?
Jag kan inte sitta i styrelse. För jag har ju så här föreläsningsbokningar och sånt där som ligger. Men just att försöka ha så mycket flexibilitet som möjligt, det är det ena. Det andra är att jag, när jag lämnade politiken 2013, så tänkte jag att nu ska jag bygga upp konsultbusiness. Och anställde flera personer, tog jättestora uppdrag. Och jag kunde inte ens då föreställa mig att det var möjligt att det här med liksom att föreläsa och skriva, att man kunde göra någonting kring sin egen person. Mm. Så sen dess har jag egentligen transformerat om alltihopa till att vara väldigt flexibel och hitta en sån arbetsform. Så att jag lämnar ju iväg så mycket uppgifter som möjligt som andra kan hantera när det gäller ekonomi och bokningar och sådär. Men sen försöker jag undvika också när det gäller själva konsultdelen, att inte jobba för mycket med genomförande processer utan mer strategisk rådgivning.
Okay.
Så att jag har liksom hittat ett sätt. Men det som är svårt, ska jag säga, det är ju att skriva skönlitterärt och göra allt det andra. Mm-hmm. Det är för att det går inte bara att ta en timme där och sen, utan du måste ner, i alla fall jag måste ner i tempo, man måste in i karaktärerna, in i berättelsen. Så då försöker jag istället göra så att jag åker iväg någonstans i några dagar och bara fokuserar på det.
Och hur ofta gör du det då?
Ja, men det beror på, det gör när jag skriver råmanus, alltså den här första processen, alltså storyline, själva berättelsen och råmanus. Nu har jag håller på med min tredje bok, så att det finns ju de som har skrivit 50 som kanske svarar på det bättre. Och sådär. Men det gör jag då ganska ofta. Och ofta till Visby, som jag tycker icke-sommarsäsong är den bästa platsen som finns att skriva.
Jag kan verkligen tänka mig att, att det är,
ja,
så.
Och sen måste man lära sig en annan sak. Och den är ohyggligt smärtsam, men det är att stänga av wifi-funktionen på datorn.
Gör du det?
Ja, inte alltid. Nej. Därför att man behöver göra research och sånt där ibland. Mm. Men när man väl lyckas med det och bara har tid, bara skriver, då blir det ofta väldigt bra.
Men jag tänker på
det
här med...
Men det plingar och det kommer mejl,
ja,
och det kommer hopplöst. SMS.
Det går inte att fokusera. Ju.
Läs skärmhjärnan. Ja, den,
men,
är så bra.
Ja, nej, men jag har, ja. Det finns ju massa undersökningar på det, att det tar, vad är det, 20 minuter någonting.
Att komma
igen
i det,
efter man har blivit störd av någonting.
Panik jag får när jag tänker på det.
Men det bara plingar och har sig överallt. Det är ju vårt samhälle idag. Ja. Och då
får man stänga av det. Men jag vill gå tillbaka till din bok och just det här med... När du beskriver dig själv så är det väldigt mycket att välja att vara nyfiken och spontan och ta tillfället i akt. Att vara nyfiken...
Det är så jag gestaltar mig själv.
Ja, men jag tycker... Nej, men det tycker jag stämmer. Jag tycker att du är väldigt... Du har inga fördomar. Utan du ser alla möten som intressanta och är det någon som är lite oskön så lär du dig någonting av det också. Medan jag kan ju mer trigga igång och bli lite irriterad. Men jag har aldrig sett dig bli irriterad, utan du har mer lutat dig tillbaka och sagt, det där var inte bra.
Nej, dels det, men sen har man ju bara ett liv att spela med. Man måste ju bestämma vad man ska fylla det livet med. Om man ska liksom fylla det med vrede och vara bitter och arg och sådär.
Men du blir aldrig arg, eller hur?
Jo, jag kan bli arg, absolut. Men inte, alltså... Jag tycker så här att jag är väldigt övertygad om att man bara har ett liv. Mm. Och är det någonting jag är otroligt fruktar väldigt mycket så är det döden.
Ja, du gör det också.
Ja, absolut. Och då tänker jag så här att vad fyller man livet med? Man måste ju fylla det med saker som ligger så nära lusten som möjligt. Och vare sig stress eller vrede eller bitterhet gör ju att man höjer livskvaliteten. Det låter ju väldigt rationellt och sådär. Mm. Men det försöker jag ha. Men jag skulle vilja lägga till en annan sak som jag tror är viktig i relation. För det ena är ju det här med att kanske vara öppen och nyfiken och tycka att det är kul med människor som är annorlunda och sådär. Men det andra är också att göra saker och ting. Mm. Det tror jag är en sån här nyckel. Att, ett exempel är ju när jag och Kjell Nordström skrev den här boken Urban Express. Vi har ju inte känt varandra alls länge, utan vi träffades på en middag, satt och pratade hela tiden. Och sen så bad jag honom läsa mitt manus. Och sen sa han så här, men kom hem till mig, sa han. Och så satt vi liksom i timmar och pratade och så där. Och sen bestämde vi bara, och så här, nu skriver vi en bok. Så vi gick ut Bonnier och sa så här, vi skriver ett kontrakt. Om 6 månader får ni ett manus av oss. Vi hade ingen aning vad vi skulle skriva om. Utan bara gjorde det. Och det var bland det mest lustfyllda jag någonsin har gjort. Men det måste man också göra.
Mm.
Det är så lätt att man tänker att det borde man göra, det skulle man kunna göra.
Du bara gör.
Jag menar, grejen är att vad hade, om det hade misslyckats hade det inte varit så farligt för någon av oss heller.
För det har ju du. Jag vet ju, vi var ju på samma förlag.
Mm.
Och visst var det väl så att de refuserade den inre cirkeln och din... Visst var det
så? Alltså jag var... Jag gav ut 3 böcker, fackböcker på Forum.
Ja, men de är ju klara där.
Ja, och sen när jag skulle skriva skönlitterärt så var det liksom en annan business. Och jag hade kontakt med flera förlag och landade slut på Pirat. Och vad olika förlag sa och sådär vill jag inte...
Jag älskar ju sånt. Ja. För att då är det så här, wow, de fick fel. För när
absolut. Utan eftersom det var... Att byta genre från facklitterärt till skönlitterärt, det är en väldigt stor grej. Och jag ville hitta liksom ett mindre förlag där man fick väldigt mycket attention.
Men här hör ni den diplomatiska
Per. Det här är ju helt i linje med det han... Livet är för kort.
Ja, men jag tycker inte man ska prata om den här typen av interna processer. Vem som sa jag inte.
Men, det behöver du inte. Men jag tycker det är skillnad,
man måste ha sin egen personliga integritet. Alltså, så här, jag tror att vi lever i en tid när människor öppnar upp sig alldeles för mycket. Till slut har man inget kvar. Då får man vakna på morgonen och undra vad har jag kvar? Vad är mitt egna?
Jag vill inte plocka upp popcornen och snaska i vad de sa eller inte. Det var inte den känslan jag var ute efter, utan snarare hur du tar ett nej och hur positiv du är. Det är det som jag tror lyssnarna kan bli väldigt inspirerade av. För att om man skriver, nu vet inte jag om de precis sa nej, vi kan strunta i det, men om vi tar det hypotetiskt.
Nej är aldrig, alltså så här, jag menar, man ska aldrig se ett nej som ett nej i någon typ av affärer eller processer eller sådär. Det är ju bara liksom en första steg i en process. Jag brukar... Jag tror att det är så här för mig. Det kan ju också vara att man fått en recension som är lite sämre och sådär. Typ en sågning.
Mm.
Vilket man har fått en annan gång. Jag tror att det är en kombination av att tänka så här, förtränga lite grann.
Mm.
Och tänka att man ska se det som en ljuspunkter.
Mm.
Och jag tror att där är människans psykologi ganska stark. Så.
Mm.
Men jag, så här var det, när jag var inne i politiken, då var jag hade en ganska utsatt roll. Det skrevs ganska mycket så här, hårda kommentarer och sådär. Och näthatet har ökat enormt sedan dess.
Mm.
Men det fick mig väldigt mycket att tänka efter hur man ska förhålla sig till liksom andras bedömningar av vad du gör. Och då landade jag i det här att man måste sluta tänka hela tiden att man ska vara älskad av alla andra. Utan det handlar om att man ska vinna respekt. Och det gjorde livet väldigt mycket enklare för mig.
Just det.
För att det går idag inte att bli älskad av alla. Och sen att skriva skönlitterärt, det är det mest utelämnande man kan göra. Vad man gör är att man säger så här, det här är det bästa jag kan göra just nu. Och jag låter er alla göra en bedömning av det. Det är oerhört utelämnande.
Och du gjorde det, du skickade till fler förlag.
Ja, men jag tänker inte förlag, jag tänker på läsare.
Ja, läsare.
Det är enormt självutlämnande.
Mm.
Det är det absolut bästa jag kan göra just nu.
Mm.
Och ni får tycka precis vad ni vill. Och får skriva om det och ni får tycka och prata om det och sådär. Så det kände jag, det var en ganska stor grej för mig.
Men hur vinner man respekt då, menar du? Alltså så här...
Nej, men man vinner respekt. Jag brukar tänka, så här, jag blir ju... har blivit ganska hånad av delar av vänstern. Det som du nu pratade om innan, om att vara spindoktor och försöka påverka och paketera och den här gröna tröjan som Elaine nämnde.
Fast jag säger att det är som ett genidrag.
Jo, men det finns en väldigt stark inom kultureliten och vänstern. Det finns väldigt mycket hån.
Mm-hmm.
Men jag har alltid tolkat det som också att det finns en respekt i det.
Mm-hmm.
Och då, man kan ha helt olika uppfattningar, men man måste respektera varandra.
Mm.
Och det tycker jag är väldigt viktigt.
Mm. Men är det ett mindset menar du då mest? För det är från din sida. För jag menar, det, du säger det själv, jag tolkar det så. Vissa kanske skulle tolka det som
ja,
att
nej, men det är, bara nog, det är nog ganska mycket mindset. Ja. Och sen vet jag att jag är inte den som gillar konflikter.
Nej.
Jag var ju vd för en PR-byrå en gång. Det var ganska roligt då. För då hade, jag visste från början så här att det här med konflikter och så här, det är inte min grej.
Nej.
För det är ju kanske då baksidan av allt det vi pratar om. Mm. Så gjorde vi en sån här medarbetarundersökning. Och jag hade då anställt en byråchef som skulle vara ansvarig för all personal och allt personalansvar och sådär. Och sen så gjorde vi den här medarbetarundersökningen och sen så redovisade vi den helt öppet för alla medarbetare. Och de var ju fascinerade. För de hade, det positiva då att de har aldrig haft så högt betyg någonsin på visionärt ledarskap.
Mm.
Men de hade å andra sidan aldrig haft någon med så lågt betyg på konfliktlösning, konflikthantering.
Mm.
Jag gillar inte konflikter.
Nej.
Jag gillar inte liksom att göra människor besvikna och sådär.
Men du är ändå kommunikationsexpert. Alltså, så här, du är inte kommunikationsexpert, men du är bra på kommunikation.
Ja, ja liksom. Absolut. Ja, men jag är mer konflikt...
Ihop?
Nej, det vet jag inte. Ja, men det, alltså, så här, det är inte så att jag tycker att det är jättejobbigt. Men jag tycker konflikter mellan människor är lite jobbigt.
Aha.
Och man säger så att människor underpresterar i relation till förväntningar och sådär.
Mm.
Jag gillar att jobba med positiv energi.
Men gud, det måste vara ett jättejobbigt att jobba inom politiken. Hur orkar du?
Ja, men det var... Ja, fast, jo, men det är absolut. På något sätt så tyckte jag inte att det var så jobbigt då. Men jag tycker generellt att det är jobbigt.
Ja, jag tycker att konflikter är ju problem som man kan lösa. Och kan man inte ta i dem, då kan man ju inte lösa dem.
Nej.
Alltså så här,
många problem här i världen löses om de bara får marinera lite i tid.
Ja.
Alltså jag brukar tänka så här, det finns två hinkar. Man kan ägna hela livet åt att försöka lösa problem. Eller så jobbar man med det som skapar positiv utveckling.
Men vågar du säga till folk när du tycker att de gör fel eller kan utvecklas?
Ja, absolut. Men, man kan ju säga det på olika sätt.
Ja, det är sant. Mm. Det behöver inte bli
stor
bråk.
Förbättringspotential. Bra kan bli bättre än att... väldigt dåligt.
Men är det här, nej, men jag tycker det är väldigt spännande också hur den stämningen, för mycket av det jag säger och som är bra med dig, så märker jag att det är det kanske vänstern och andra har attackerat dig.
Ja, absolut.
Men om man tittar på partiledardebatter på senare år så har ju, med till exempel Lars Ohly och diverse folk, partiledare, drog ju på sig andra kläder.
Mm.
Alltså den gröna ylletröjan blev en slips och en skimrande kavaj. Jag menar, Fridolin, han gick ju från, vad var det? Då var det Manchester kavaller.
Han körde mycket Manchester och sen han försökte mer klä upp sig. Därför att Miljöpartiet ansågs ju vara lite så här helylle, fjällräven,
skogsmulle.
Så han ville ju visa liksom med klädsel att vi kan också ta ansvar. Mm. Och
ja, och han var ju tvungen för att jag menar, Reinfeldt tog ju hans tröja. Mm. Så att...
och Gustav provade men den var för stor för honom.
Ja, men precis.
Det som är intressant då tycker jag, och det är ju vår tids utmaning, det är att vi kan prata om kläder och tröjor och sådär, men det är ju personligheter som är vinnare idag.
Mm.
Alltså det är ju det som allting handlar om. Att vara någon som är någonting mer än bara rollen. Mm. Inte bara förutsägbar, utan som tycker någonting, som känner någonting, som har någon egna typer av uttryck.
Mm.
Är det precis överallt.
Ja, det går ju mot amerikansk politik. Där rekryterar man ju någon som kan vara en presidentkandidat. Hur ser familjen ut? Vem är han? Har han humor? Eller hon? Mm. Sällan hon. Men, och det märkte jag också i valet här i Sverige, att det var många som sa, nej men jag kommer inte rösta på henne för jag gillar inte henne. Nej. Eller jag kommer rösta på Annie Lööf för jag gillar henne. Och följdfrågan, men vad tycker om hennes politik då?
Ja, ja.
Den kommer liksom inte. Och det är lite skrämmande. Men...
Ja och nej. Därför att politik handlar ju allt mer också om att i en osäker värld så ska man rösta på politiker som kan hantera osäkerhet. Och sen finns det en väldigt stark konsensus i Sverige. Jag tycker man överdriver ofta de politiska skiljelinjerna.
Ja, nu växer också det.
Nu växer det fram nya typer av skiljelinjer mellan synen på mångfald och nationalism och sådär. De är på riktigt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men i grunden har det funnits ganska lika. Men jag tycker att det handlar inte om politiken, utan i hela samhället så är det personligheter. Företag, överallt. Det är personligheter vi gillar.
Böcker.
Böcker. Titta på Petter Stordalen. Mm. Personlighet som använder den för att bygga en företagskultur. Och men, det jag tror är en ny typ av egenskap som blir viktigare och viktigare.
Jag ser på ett bara så här, hur det ser ut i sociala medier eller med artister till
absolut,
exempel.
Alltså, så här,
det är ju, och personlighet, om man ska hårdra, om man ska vara lite krass, det är ju din image. Alltså, det behöver ju inte vara din personlighet, utan det är det filtret som du, liksom, eller det du släpper fram då, och den imagen du har byggt. Det är ju presenterar väldigt stora möjligheter samtidigt som det är ganska skrämmande. Det finns någonting skrämmande i det.
Ja, ja, absolut. Det förskjuter ju makt, kan man säga.
Ja.
Från så här, traditionella kunskaper, kan man säga, till att ha den här personligheten som ofta ska vara autentisk.
Mm.
Jag tror att det värsta som finns, det är ju att hamna i skuggan.
Mm.
Jag tror det har ju varit väldigt mycket, ta en sån här person som Carl Bildt. Det har varit väldigt mycket diskussioner fram och tillbaka. Men han är en personlighet som man antingen tycker om eller kanske inte tycker om. Det vanligaste för de flesta är att ingen bryr sig. Det är det som är den farliga fällan.
Ja,
inte att någon tycker illa om eller tycker att man är lite töntig eller någonting. Det ska man vara glad över i så fall.
Men det finns en skala där till vilket pris som du pratade om innan här, att det finns ingen integritet längre.
Mm.
Jag tycker vissa verkar vara på skalan att men det spelar ingen roll, jag blir hatad men jag syns. Och där tycker jag det finns vissa...
Fast jag tror att det är lätt att säga, men jag tror att det tar på alla.
Att ställa sig i blåsten.
Att ställa sig i blåsten, att få negativa omdömen. Jag tror att det tar på alla.
Ja, men det tar, precis. Ja. Och sen så också de som är längst ut och kanske fotar sina barn i alla vinklar och kollar, nu skrattar mitt barn. Det värsta vet jag, när man filmar sina barn när de gråter. Tar du fram din kamera då? Alltså då...
Ja, men det kan man ju vända på. Varför ska man alltid bara spegla lycka?
Ja, men det också. Nu skrattar barnet, var med där.
Jo, men alltså så här, man kan väl välja att plåta ett barn i vilken situation som helst. Jag förstår inte varför vi ska ha synpunkt på det.
Jo, för att jag tycker att du
visar... Jag tycker för det första att man måste värna barnen med att man plåtar barnen för mycket.
Ja, det tycker jag också. Mm. Det är det första.
Mm.
Och när
men det är
väl...
för barnens skull.
Ja, men precis. Mm. Deras integritet. Men sen så också att jag tycker att du är nog... Min slutsats blir att man är empatiskt förståndsnedsatt. Att du istället för att ta upp ditt barn som gråter, ta upp din telefon och fota det. Det är någonting väldigt skevt i den att man väljer det.
Mm, om tar just den situationen.
Ja.
Det kan ju vara så att ens partner håller barnet som gråter om man fotar barnet när ens partner håller det. Ja, men det som är intressant med sociala medier lite grann, det är att helt plötsligt har vi fått ett verktyg när vi kan gestalta den vi skulle vilja vara.
Mm, mm.
Söndagssteken och kläderna.
Precis.
Och det glada barnet och vi åker till Saint-Tropez och vi åker på...
Highlight reel.
Ja, och allt är bara lycka. Mm. Och vi skapar oss på något sätt en föreställning om lycka. Utan att fundera och fråga oss själva, vad är lycka för oss? Och det finns ju till och med psykologer som menar att människor fattar egentligen inga egna beslut.
Mm.
Utan alla beslut är bara en funktion av omvärlden och våra förväntningar och perceptioner och så vidare.
Vad är lycka för dig då?
Ja, men lycka för mig är nog, jag tror likt för många andra, tror jag att det handlar om självförverkligande. Men lycka för mig är både situationer som är med väldigt påtaglig så här självförverkligande, men också lugn, tycker jag. Jag gillar kontraster har jag alltid gillat, asymmetri, när att gå från väldigt hektisk tillvaro till väldigt lugn tillvaro.
Mm.
Det tycker jag är väldigt härligt.
Hur kan det se ut för dig då?
Ja, men för mig har, och det kan man säga att Gotland fyller den funktionen i mitt liv, och att bara åka dit och skriva eller bara vara. Och jag kommer ihåg första gången jag var nere på södra Gotland, det som kallas för Sudret. Jag trodde inte mina ögon. Jag trodde inte det fanns en sån här plats. Mm. Utan man känner liksom att nu har jag kommit till en plats. Det här hemma tycker jag är ett knepigt ord. För det behöver inte alltid ha geografisk koppling. Men det kändes så rätt och så lugnt. Och kontrasten blev så otroligt stark mellan det här liksom. Som jag då upplevde, kom ihåg det här ekorrhjuls. Här är ganska tufft. Det var ganska tufft ett tag med liksom, hela tiden var det ekorrhjul och man hade inte med någonting. Men jag var partisekreterare och ringde på söndagar och hela tiden och sådär. Och sen kom man bara ner till det totala lugnet. Mm. Och jag tror inte att det är bara lugnet som är grejen, utan det är kontrasten. Så här, det då uppstår lycka, tror jag. Ja,
att få vara i båda världarna på något vis.
Då uppstår i det kontrasten uppstår lyckan, tror jag. Mm. Och det kan även vara visuellt. Så här, det finns ett... det här är ju väldigt nördigt då, men det finns ett
nördigt.
Ja, men det finns för de som bor i Stockholm av lyssnarna på Södermalm på Varma Yxkullsgatan, så finns det ett glashus som är insprängt bland stenhusen. Jag tror det heter till och med glashuset eller något sånt där. Och varenda gång jag går där blir jag alltid så lycklig. Mm-hmm. Man skapar den här kontrasten i rummet. Så det är fantastiskt på något sätt att, och jag tror att det är kontraster som är hela. Det är i alla fall nyckeln för mig väldigt mycket. Mm. Att göra olika saker, att skriva skönlitterärt, att skriva facklitterärt och jobba med verkligheten och så länge fantasi, vad det än må vara.
Men det skapar väl
skifta.
Balans.
Mm.
Men gäller det människor också? Har du umgås med väldigt olika...
Ja, men det tror jag absolut att jag gör. Mm. Ja, men det gör jag. Och jag tycker det är väldigt roligt med människor som har väldigt specifika intressen och talanger. Det är väldigt, väldigt roligt. Konstnärer och andra som ofta ser tillvaron på ett annat sätt. Jag har kommit fram till själv att jag tänker väldigt mycket i ord. Det kan ju vara så att, för att jag alltid har gjort det. Men jag älskar att umgås med människor som tänker i bild.
Mm.
Som så här ser världen i bilder. Och det har varit så roligt nu när jag har varit ganska involverad i den här tv-serien. Att egentligen bara umgås med människor som tänker bild. Scener, situationer. Medan jag alltid har varit mycket mer rationell och du vet så här, från A till B och sådär.
Ja, men som översätter dina ord till bild. Hur, det måste ni lyssnarna bara få veta. Per lever min stora dröm och vision. Jag vill ju skriva en spänningsroman och jag vill se, du vet, när jag ser de här pelarna med din serie och Nanna Blondell som är en fantastisk skådespelare som kommer vara med efter påsk. Att hon är med där. Jag skulle, om jag var du, så skulle jag stå där bredvid och krama om den här pelan.
Jag har gjort
till
det
och med skulle jucka mot den lite grann.
Skillnaden mellan dig och mig är faktiskt så att jag, för mig är det fortfarande att det här var en dröm som jag inte visste att jag hade. Jag tror aldrig att jag hade vågat tänka den drömmen så långt. Så när det väl hände så på något sätt så blev det så här som ett liksom, oj, här är vi, nu är det klart.
Men hur hände det? För du skrev kontrakt och så med pirat.
Ja, men exakt, så här, nej utan jag för ett gäng år sedan så började jag skriva den här boken. Det tog 2 år från att den började skrivas tills att den kom ut. Men vid ett läge så var jag i Båstad, inbjuden av en bank för att prata på sina sponsorevent på tennisveckan.
Just det, för det blir du inbjuden lite här och var.
Ja, och det är väldigt roligt. På samma event var Steffo Törnqvist som ledde en fingerad morgonsoffa. Så var en kille som heter Håkan Hammarén där och med Kjell Sundvall, Eva Röse och ett gäng skådisar och sådär. Och sen så tog jag och Håkan några öl på kvällen. Och han hade gjort 30 grader i februari och jobbat med tv hela sitt liv. Fantastiskt. Jag tycker framförallt 30 grader i februari är bland de bästa serier som någonsin gjorts. Så jag sa till honom så här att, men Håka, jag har börjat skriva lite skönlitterärt. Kan inte du läsa lite bara så kan du se det ur ett filmiskt perspektiv om du har några synpunkter. Så kom han tillbaka och sa så här, absolut, sa han. Och sen ett halvår senare fick jag iväg det här manuset till honom. Så sa han så här, ja, men det här är potent. Så sa han, det är potent det här.
Potent,
jag känner 24, sa han. Det här skulle bli en bra tv-serie, sa han. Så jag vill köpa filmrätten. Och du vet, det var ju innan boken hade kommit ut. Jag hade inte bestämt förlag, ingenting. Så
hur
jag bara
säger,
han är helt skruvad. Absolut, vill han ge mig pengar för filmrätten? Men sen, och då tog jag det ganska seriöst, ska jag säga. Jag lät en agent vara med och skriva avtal och sådär. Och sen, men jag hade ju aldrig någon tro på att det skulle kunna bli någonting. Men sen så var jag på, det finns något som heter, under Göteborgs filmfestival som heter Dramadagarna. Så var vi där och sen så hade vi tyvärr 12 möten på en och en halv dag. Jag var helt mör med kanaler och sådär. Och då märkte jag så här, det finns någonting här. Så att jag var med sen och jag är också exekutivproducent för den här serien. Och var med och träffade kanaler och alla. Och till slut så landade det då bland annat med Viaplay och Lindholmen, Gotlands filmfond och en internationell distributör som heter DRG. Och sen så var det, och så har vi gjort det här och sen blev det en process och sen är det, finns det någonting i filmvärlden som heter produktionsbeslut som ju var väldigt fascinerande. För först så utvecklar man, då får man lite pengar, så skriver man manus och börjar jobba med casting. Men sen finns det produktionsbeslut och jag har ju aldrig varit med om det här innan. Så Håkan, jag och Håkan pratar i telefon, så säger Håkan så här, men nu fattar vi produktionsbeslut. Det är alltid lite så här, det är lite oklart. Som Klara Händer hade sagt. Väldigt oklart. Så. Men då kör vi. Och när man fattar det beslutet, då rullar ett enormt maskineri igång. Liksom 40 filmarbetare med scenografi, attributörer och casting och skådisar och el och allt. Liksom. Kamera A, kamera B och allt sånt där. Och då kände jag så här, det här är ju på riktigt.
This is happening.
This is happening. Och det var väldigt häftigt. Väldigt häftigt. Och den surrealistiska av allting, det var, eftersom jag då har jobbat med verkligheten hela mitt liv. När man beskriver skönlitterärt, då kunde jag helt plötsligt låta din fantasi spela in. Så allting, jag har ju byggt karaktärer och de som är med i böckerna och sådär. Så kommer det först manusförfattare som börjar tolka och peta i dina karaktärer.
Hur känns det?
Från början var det skitjobbigt. Och jag tyckte så här, ni håller på att våldta min integritet här. Mm. Det är mina karaktärer. Men då bestämde vi ganska snabbt att vi säger att den här serien är fritt baserad.
Just det, jag såg det.
Och då andades ut. Och då blev det väldigt mycket mer lustfyllt.
För att du kände inte, att du inte hade samma ansvar då? Eller vad
ja,
då?
Men jag kände att serien i så fall skulle direkt spegla det universum som boken utgör. Mm. Men jag insåg väldigt snabbt att en serie och en bok, det är två olika universum. Mm. Sen kan dramaturgin hänga ihop och karaktärerna och sådär. Men vi måste utnyttja den rörliga bilden och seriens format maximalt. Och det var väldigt skönt. Men sen då när skådespelare då skulle gestalta fantasikaraktär, Nanna Blondell som du nämnde, som spelar fantastiskt. Men det här, och då tänkte jag så här, i själva castingprocessen, det var också väldigt intressant. För jag levde i tron att man skulle försöka hitta skådespelare som var som mina karaktärer. Medans någonting helt annat hände. Man hittade skådespelare som kan gestalta och utvecklas in i karaktärerna. Första filmdagen, då första scenen vi tar är på Almedalsscenen. När jag faktiskt påar en vår fiktiva statsminister som spelas av Anna Bjelkerud.
Var det då vi träffades?
Ja, det kan ha varit där. Det var innan Moderaternas tal.
Ja, det var Almedalsveckan, för jag träffade dig där. Och jag bara, jag är mitt i min dröm. Ja. Med Pers verklighet. Ja, och jag tog selfies med statsministern.
Ja, men just det. Ja.
Den fiktiva statsministern.
Ja, exakt. Ja. Anna. Men när hon stod, för hon stod då, vi filmade också, hon stod bredvid scenen för att liksom förbereda sig. Och det här ser ju inte då lyssnarna, men när hon stod där och bara, hon blev statsminister. Ja. Hon bara tog in, bara skärmade av sig och sen gick ut på scenen. Mm. Och jag, få tillfällen var så imponerad och förundrad över någonting som då.
Ja,
och hur alla gjorde det här. Liksom, att de, Olle Sari, Babben Larsson, alltså personer som har ganska, man har en ganska tydlig bild av vad de är för typ av karaktärer. Men som bara, som liksom genom otroligt bra hantverk kan gestalta någonting annat.
Det är väldigt
häftigt. Och det kommer du märka när du är där också längre.
Ja,
när du lever din dröm.
Ja, jag hoppas
det. Är en tidsfråga bara.
Ja, men det är klart det. Det är bara en tidsfråga.
Bara här, ja, men du, och Per är ju så himla generös också. Jag har ju smsat dig. Du smsade mig efter Reinfeldts tal. Så smsade jag dig efter en Almedalsscen och bara, vilka pratade du med? Och du är så generös och tror på folk, och det, det beundrar jag verkligen dig för. Men det är häftigt att de går in i sina karaktärer. Det låter nästan lite som voodoo, att de, vad är det de hittar för ställe i hjärnan som de lever ut och blir den här
personen? Ja, men absolut, det tror jag. Det är nog en väldigt märklig tillvaro det här att vara skådespelare, att gestalta. För jag tänker så här, både du och jag, vi föreläser ju, står på scener ibland, men då är vi ändå oss själva.
Ja, det är vi ju.
Tänk att heter gestalta någon annan på scen.
Gud, vad ansträngande.
Ja, och jag tror att man till slut undrar vem man är. Ja, men jag tror det är helt...
Alltså, så du tecken på det? Var det
och du tänker så här, vad grymt duktig du blir på att ljuga.
Ja, men inte bara det, eller så
gråta.
Ljuger de inte.
Gråta.
Nej, men jag tror till exempel att Lady Gaga och han, människan, blev kära på riktigt där.
Ja, det är klart.
Det där kan man inte spela.
Du är så gullig. Du trodde det,
va? Nu är du lite nedlåtande här, tycker jag.
Ja, det stämmer. Gullig.
Filmen, eller?
Ja, A Star is Born.
Ja, fantastisk film.
Men jag vill bara... Ja, helt underbar. Jag är nyfiken på... Nu känner jag dig, och det gör inte lyssnarna, utan de känner till dig. Men vilka är dina förebilder? Har du såna?
Jag har inte riktigt någon så här ren, rak förebild som jag tänker att den här personens liv skulle jag vilja leva.
Nej.
Men jag har... Astrid Lindgren är en sån här förebild jag har. Och av ett skäl, och det är att jag brukar tänka så här, att hur hon kunde uppbåda all den fantasi hon gjorde då, utan tillgång till wifi, internet, världen. Så att hon har sitt... Det finns en avbild av hennes arbetsplats på Kneippbyn i Visby.
Ja.
Så det tycker jag man kan gå och bara studera. Och så tänker man att där ungefär så satt hon och skapar alla de här berättelserna. Det tycker jag är väldigt fascinerande. Jag är väldigt fascinerad av människor som är kreativa och idérika och sådär. Och som liksom bejakar det de vill göra.
Mm. Hon var ju fantastisk. Och att man har lyckats skapa... I somras så var jag och min familj i Astrid Lindgrens värld. Och att man kan göra tivoli av allt det här och platser. Jag förstår inte hur en hjärna kan skapa så mycket.
Magisk.
Och har du någon... Så det är en av dina förebilder?
Ja, om man ska säga förebild. Men det är väldigt sällan jag tänker så där att den personen eller så där, utan...
Nej. Och din största vision då? Du lever ju den visionen som jag drömmer om. Det är min största vision just nu, men vad är din då?
Ja, men jag sa innan så här att när det blev klart det här med den här tv-serien, och kanske ska även säga skriva skönlitterärt, så var det var som en dröm jag inte visste jag hade. Och jag går väldigt sällan omkring och tänker att jag har den här stora visionen, utan jag tänker att man ska bejaka de möjligheter som ges. Men det jag vill göra mer är att jag har jobbat och jobbar väldigt mycket i Sverige. Jag skulle vilja jobba mycket, mycket mer utanför Sverige. Och gärna med samma saker. Men det är ju någonting som jag tror är uppnåbart. Sådär. Min vision är ju att leva ett långt och friskt liv.
Uh-huh.
Om man gör det och samtidigt bejaka möjligheter, så tror jag att man kan vara lycklig.
Gud vad härligt. HBO. Kanske HBO. Blir nästa
Netflix, HBO. Jo, men absolut. Även om man ska säga så här att Viaplay är en väldigt intressant spelare. Satsar oerhört mycket på nordisk drama, vilket är väldigt roligt. Det har varit otroligt lärorikt för mig att jobba med dem i den här processen också. Det är så mycket nya typer av kompetenser och kunskaper som jag aldrig hade sett tidigare.
Men vad häftigt. Jag tänkte fråga så här, du har ju rätt tvära kast bakåt sett i vad du har gjort. Då skulle man vilja att du nästan siade om de så här kommande 10 åren, men då tänker du inte riktigt så.
Jo, jag tänker massor på vad som kommer hända i världen de kommande 10 åren.
Men för dig då?
Jag tänker inte så mycket på det. Men det är klart att rent privat och så befinner man sig i en sån fas. Jag har 2 döttrar som är 13 och 15 år. Mm. Det är klart att livet kommer förändras om det tar 10 år, väldigt väsentligt. Och det är sådana saker tänker man ju på. Men om man tänker de här stora visionerna och sådär, det är klart att en helt central del där är ju att ens egna barn ska lyckas här i världen och hitta sin egen trygghet och lycka och sådär. Så att jag tror att för mig har den här yrkesmässiga dimensionen alltid varit att gripa möjligheter. Och jag har ju också startat en massa grejer som inte har blivit någonting. Det är ju baksidan av allt det här, att det finns för mycket roliga möjligheter. Och här finns det, om man ska vara lite seriös, så finns det, tror jag, två synsätt. För att jag kommer ihåg, när jag lämnar politiken, då pratar jag bland annat med Martin Lorentzon, som jag känner sedan tidigare. Han var en av de som startade Spotify. Mm. Och han sa så här: men Per, du ska fokusera på en grej och sen ska du bygga någonting stort. Mm. Och det var, kan man säga, grundrekommendationen som fanns och fortfarande finns.
Sådär. Det är väldigt vanligt att
det. Är väldigt vanligt, ja. Så här. Men så jag har tänkt på vad jag har gjort någonting, jag har gjort precis tvärtom. Jag liksom gör något så här, horisontellt istället. Mm. Massa olika saker som ibland hänger ihop, ibland inte hänger ihop. Och jag har också massa nya spännande grejer på gång framåt som inte alls riktigt hänger ihop med det jag gjort tidigare. Så det är väldigt roligt.
Det där är så spännande, för just den grejen får jag höra hela tiden. Men samla din kraft, gör en grej. Men när man då är en kul, kreativ kulspruta, som jag vet att du också är, Elaine, då bor ju så otroligt mycket frustration i det. Mm. På ett sätt som nästan är hämmande.
Ja, absolut. Jag håller helt med. Både frustration, men jag brukar också tänka så här att det, jag är ute och föreläser ganska mycket kring såna här frågor om framtiden och framtidens kompetenser. Och, för det här kan man också översätta till företag. Ska man fokusera eller ska man... Och så brukar jag tänka att det svåraste är att vara förälder. För precis samma dimension finns ju när det gäller ens egna barn. Okej? Ska man tycka att de ska fördjupa sig och bli liksom, kunna allting om databashantering? Eller ska man främja mer att de är lateralt, kreativt tänkande, jobba mycket mer... kunna mycket om lite kanske och någon, kunna lite mer om någonting. Det tror jag är väldigt viktigt. Så att frustration är en sak, men jag tror också det handlar lite om framtidens kompetenser. Och jag tror att framtidens kompetens lite grann är det här, om man säger det som ett T, att det finns en horisontell linje som handlar om att kunna tänka lateralt, lära av varandra, gifta ihop konst och kultur med vad man nu gör. Och sen finns det en del som handlar om att kunna någonting på djupet. Så det är klart att båda dimensionerna är viktiga. Men jag tror att den här horisontella är den absolut viktigaste.
Och det är de som överlever, tänker jag. Till exempel när banker slår ihop sig med kafén. Och det gjordes ju för 10 år sedan.
Men absolut.
Och att man bara, nej men vadå, det här är en bank, det där är inte seriöst.
Nej.
Och jag kommer ihåg när Nyhetsmorgon startade och man tyckte, jämförde det med Godmorgon Sverige. Mm. För man tyckte, nej men det här är inte seriöst, de skojar och skrattar. Mm. Medan det har blivit den nya normen. Så att det är väldigt spännande.
Och saker, jag brukar tänka så här, hur ska man förhålla sig? Och det finns något annat i föräldrarollen om vi nördar ner oss i det. Och det är att vi tänker att det är så viktigt att barn förstår kopplingen mellan handling och konsekvens.
Just det.
Varför det? Alltså så här, hela problemet är att vi avhåller oss från massa handlingar därför att vi är rädda för konsekvenserna.
Ja.
Och egentligen så handlar det om att våga göra saker utan att alltid tänka på konsekvenserna.
Just det, så
medan
spännande.
Hela föräldraskapet är så här att du måste förstå kopplingen mellan handling och konsekvens och ditt ansvar om du gör så och sådär. Så ibland så tror jag att vi blir liksom lite nyttiga idioter som föräldrar.
Ja, men det är ju kopplat till också, alltså nu, jag hör dig säga så här, rädd för konsekvenserna som i misslyckandet.
Exakt.
Och det misslyckande, jag vet att du har tagit upp det som en regel. Dels hade du den där lämna inget åt slumpen, som är en så här svensk grej som jag också känner igen att du säger. Men sen har du också den där, gå aldrig ut på tunn is.
Absolut.
Och du har ett sånt bra säg där, vet jag, som jag verkligen tog till mig. Du säger...
Ja, men att det, man kan gå hur långt man vill, bara man lär sig simma. Exempelvis.
Oh.
Ja, men absolut. Och men det finns något väldigt intressant i svenska ordspråk.
Mm.
Därför att jag tror att ska man hitta en nyckel till hur man ska bli framgångsrik, så ska man göra... De ska titta på de svenska ordspråken och göra precis tvärtom.
Ja, men det du är vet, ju så här, superbra då.
Skomakare blir vid din läst.
Oh.
Det är också sådär att, ja, är du retoriker nu, Lane? Du ska inte tro att du ska börja göra tv-serier och skriva böcker här. Va? Utan du ska bliva vid din läst. Allting handlar egentligen om det här liksom att och allting ska bygga på erfarenhet. Det är samma med rekrytering. Läs en rekryteringsannons. Man söker ju ofta personer som har precis den kompetens som den föregående personen hade. Medan det handlar om att man måste våga tänka lite nytt och testa lite nya kompetenser och ta in lite personer som kan växa in i roller och så vidare.
Det tycker jag är så häftigt med folk som vågar det. Sen vi hade Carl Fredrik Samli inbjudan och grundare av PR-byrån Prime som rekryterade allt ifrån politiker till det kunde vara vad eller vem som helst.
Precis. Och samtidigt så tror jag att det pratar ni säkert om också, men jag tycker Carl Fredrik var också väldigt duktig på att också bygga en gemensam kultur. Så jag tror att det måste finnas en gemensam värdegrund någonstans, men sen, att man, sen kan man rekrytera vilka olikheter som helst.
Just det.
Så tror jag att det
kultur
är.
Kultur äter strategi till frukost. Men exakt, precis. Är det inte så man brukar säga?
Det är många som tar äran av det, ordspråket.
Vem är det som har sagt
det? Petter Stordalen säger det jämt och ständigt. Men det är säkert någon annan som har sagt det först.
Men ja, säkert. Mm. Men det är ju jädrigt kraftfullt.
Ja, alltså, mycket. Det är väldigt jag tror att det är väldigt rätt. Alltså, absolut.
Vi ska alldeles strax släppa iväg dig. För att du, men jag har några frågor. Det har du säkert också, Wendy. Men någonting jag undrar är bland annat vilka, du är så framgångsrik. Blir det inte så att man attraherar till sig folk som vill utnyttja en? Eller så? Vilka umgås du med? Och hur parerar du folk som du inte vill umgås med?
Nej, men jag har aldrig upplevt att det står en kö med människor som vill umgås och utnyttja mig så.
Är det inte så?
Nej. Men det kanske också är en liten sjuka sen jag jobbade i politiken. Då hade jag alltid hemligt nummer. För mig var det alltid viktigt att inte vara i en situation där det ringer jämt och ständigt och man aldrig hinner tänka hela tankar. Och jag har behållit det sedan dess. Så jag har alltid haft en ganska så här stark egen sfär. Så. Men sen umgås jag med ganska mycket olika typer av personer. Men om man tittar på det, allt från om man tittar vad de gör yrkesmässigt, så kan det vara liksom entreprenörer, konstnärer. Det är lite blandat faktiskt. Mm. Men det är ofta människor som personligheter som vill någonting som man trivs med. Mm. Och allt från sådana som man har känt hyggligt länge. Men jag har också väldigt många kompisar som är väldigt nya. Mm. Och det är ganska ovanligt, vad jag förstått, framförallt bland män. Mm. Att man blir nära kompis sent i livet. Utan många har ju det där att man, liksom, man träffas i förskolan och sen och man liksom, träffas man någon gång per år. Och sen
ja, men en gång i kvartalet. Ja, men jag tycker sådana män blir lite socialt oförmögna. För man fastnar i den sociala rollen. Nu blir du konflikträdd här.
Nej, men jag tycker att du är något generaliserande här.
Nej, men det är bara en annan...
Sådana män. Jag är så trött på sådana män. De bara åker på samma skidresa.
Min man är en sån man. Och jag tänker bara att...
Ja, men
att
när man umgås, vi gillar dig ändå.
Ja, men tack så mycket.
Alltså, du är man.
Precis. De här männen som träffas en gång om året och de har känt varandra som de är barn. Jag kan känna som att det blir en klassträff, att man hamnar i sin gamla sociala roll och jag trivs inte bra där. Därför tycker jag det är så skönt med den här dynamiken.
Ja, dels det tror jag, och dels också att det blir väldigt tillbakablickande. Man pratar om de få... Ja, men den där gemensamma referenser man har, det är något man har gjort.
Ja.
Oftast så.
Ja. Fast där har jag...
Jag är mindre generaliserande än Elaine då, som jag nu pratar om i tredje person här. Jag har inga problem med det heller, men jag bara konstaterar när det gäller mig själv. Så, det är kul att träffa nytt folk. Och jag har ju också gjort så att eftersom jag sen kanske... ett antal år tillbaka är väldigt mycket på Gotland. Mm. Så har man ju lämnat känna också massa människor där. Mm. Det är också väldigt, väldigt roligt. Mm. Väldigt kreativa människor.
Ja. Det är så spännande. Per är diplomat och jag är plump och retoriker. Ja. Det är så härligt.
Ja, lite udda, alltså, lite oväntat.
Jag som sitter här, jag har ju träffat er tillsammans förut. Och nu blir jag så exalterad så jag slår iväg mikrofonen. Men ni är ju en väldigt dynamisk duo när ni då är tillsammans. Ja, ni är spännande ihop.
Ja, vad roligt.
Ni borde göra mer grejer.
Ja, jag känner också det. Vi har ju försökt. Vi får fortsätta jobba på det.
Jag går i rummet så får ni komma på.
Men det är så härligt också, för att jag vill ju umgås mycket, men du gick ju ur småbarnsfasen när jag gick in i den. Och, så att jag ser ju ibland på Instagram och så hur ni har kul och dricker drinkar där när jag ligger och ammar.
Men det fanns en liten överlappning där. När vi faktiskt en midsommar när vi båda hade vad man kan kalla för små barn. Sen blev mina för stora.
Ja, men så vi ses om 5 år när jag är på andra sidan.
Jag har en fråga som du kanske vill tänka pyttelite på, men det får du inte. Jag skulle vilja fråga så här. Om du, jag vill inte säga dör imorgon, för det låter så tråkigt. Mm. Om du blir bortrövad av gröna kvinnor i ett UFO imorgon och måste åka till en annan planet och aldrig mer komma tillbaka.
Ja,
det är ju bättre än
helt
att dö,
underbart,
tänker jag.
Ja, underbart
vet jag. Alltså, beror på vad de gör med dig, men det får vi gå in på en annan podd.
Ja.
Men
precis, det är en annan kategori i podden.
Alltså, det är så, det här är så rena
kvinnorna röva bort
här. Ja, precis. Det här är så rent ställd fråga, vi har så tappat bort. Men, vad skulle du då vilja lämna för 3 tips till mänskligheten? Alltså det får ju vara lite grann utifrån din liksom ditt gebit så.
Ja. Det är lite pretentiöst det här.
20 sekunder.
Nej, men det första jag skulle säga det är så här att försöka se det goda i varandra. Det är mer en sån här mer på generell nivå att det tenderar att vara väldigt mycket hat och ondska i världen. Så, men om man börjar försöka se det som förenar. Det andra är att tänka så här att all värdemätaren på hur bra den här planeten är hur bra barn mår och hur lyckliga barn känner sig. Därför att jag tror lyckas man med det, då kommer allting bli väldigt bra. Och det tredje skulle jag säga, det är att vi måste bejaka lusten. De 3.
Gud, vilka
alltså,
bra
det här
tips.
Är en bra fråga. Man får alltid bra svar. Man lär sig bra grejer från folk. Jag älskar det där.
Ja, men Kristoffer,
du hade snabba svar.
Kristoffer Appelqvist har en sån här scenshow nu som handlar om att för att komma in, han är ståuppkomiker, för att komma in där så måste man, alla får ställa en fråga.
Ja.
Det var lite roligt, för jag träffade honom i samband på TV4 sån här nyhetsmorgon. Så jag funderade väldigt mycket, vad skulle man ställa för fråga? Mm. Vilken var den svåraste frågan att ställa? Mm. Men nu får inte ni ställa den. Men nej. Har jag tänkt, och jag ska nog se honom när han är i Stockholm. Men då tänkte jag ställa frågan, vilken är den mest förbjudna tanken du någonsin har tänkt?
Åh, gud vad hemskt. Massor.
Eller? Tyvärr inte jag, leder inte jag, så kan jag tyvärr inte säga den här frågan. Nej, men jag tror att den är väldigt bra för en stor
den
komiker.
Är bra.
Den är bra för en stor komiker.
Den är också bra för honom. Det där är ju så bra. Det här måste vi ha en uppdatering på.
Han är underbar.
Jag tycker ni ska
också
börja med att ställa en fråga till era gäster.
Ja.
Nej, ni kan inte Nanna Blondell från ett snälla mot henne.
Nej, inte
det. Fantastiskt. Jo då. Absolut. Men hon är förberedd nu.
Ja, hon är förberedd. Nu kan hon höra det.
Jag håller på att svara på den i mitt huvud.
Men gör det. Svara gärna.
Nej, jag kan inte nu. Jag måste gå hem och sova på saken.
Jag vet redan svaret. Och det är det jag skriver om i min
mitt svar.
Kommande. Nej, mitt svar.
Den plumpa retoriken.
Ja, den plumpa retoriken bakom scenen. Nej, men
Jag frågade troligt den här, vad ska jag svara?
Ja, men precis. Nej,
men du skriver om ditt svar?
Ja, precis. Det är det jag skriver om.
Ja, härligt.
Mm, jättemysigt. Mm. Jag mördar massa pedofiler.
Ja.
Nervösa skratt avslutas det med här. Nervösa. Men hörni, jag måste bara säga att det här var helt underbart, Per. Du är en så beundransvärd människa, lever din dröm och inspirerar andra, är generös. Och det är precis det som jag tror folk inte tror om framgång. Det är inte ensamt på toppen, för att nu kanske inte du betraktar dig själv som någon som sitter på någon topp, men du är generös och du har hjärtat på rätt plats, och det tycker jag också folk runt omkring dig har. Så att vi tar till oss dina råd.
Roligt.
Ja, om det är någon som undrar om Faye har svalt någonting här och har fått en väldigt ljus röst, så är det så att
eller mörkare.
Wendy är ju vikarierar för Faye här i podden.
Precis, den här veckan.
Fast det får vi se.
Faye är tillbaka.
Du gjorde med den äran.
Faye är tillbaka nästa vecka.
Han är tillbaka nästa vecka och han vill väldigt gärna träffa dig. Du har varit ett önskemål väldigt länge. Från flera personer. En stor entreprenör som jag vill att du ska träffa så småningom, Joakim Hedvalls. Mm. Han sa det, ni måste bjuda Per. Per Schlingman, han tycker du är
men jag får tacka så mycket också. Det har varit fantastiskt trevligt.
Tack. Ja, verkligen.
Väldigt jobbiga frågor i slutet. Och tur att det var slut nu.
Ja. Vad brukar ni säga när ni slutar?
High five på den.
High five på den.
High five på den.
High five på den. Boom.
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 Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.